välkomna till säsongspremiären av Ålandstidningens ledarpodd. Det är avsnitt 202 och vi går in på det sjunde året, Daniel Dahlén. Herregud vad vi har suttit här och chattat.
Ja, vi har suttit här, ja. Ja, vi har suttit 202 timmar åtminstone då.
Ja, september 2019 var det premiär.
Okej, då var jag ganska färsk här.
Ja.
Var jag i den här branschen.
Ja, och nu är du poddveteran istället.
Poddveteran är jag definitivt, jo, det skulle jag säga. I övrigt vet jag inte.
Men vi är tillbaka som sagt och det kommer vara lite nyheter. Vi är tillbaka varje vecka den här säsongen.
Mm.
Till skillnad från varannan vecka som vi körde under våren.
Mm.
Vi kommer också ha lite nya inslag med lite intervjuer och sånt där som Nina gör, för hon är inte med oss på fredagar då.
Nej, så att hon... Det kommer bli spännande det här.
Mm. Vi ska gå igenom partiledarna under hösten och sen lite andra gäster också tror jag att vi kommer att kunna klämma in.
Innan jul här så tror jag det faktiskt att vi kommer att ha både det ena och det andra. Men fokus kommer att bli lite halvtid här nu då. Egentligen i mandatperioden.
Mm. Men jag tänkte vi skulle börja med dåtid. Titta lite i backspegeln. Vi har ju ändå några månader som vi har okommenterade nu då i podden.
Ja, definitivt.
Vårt sommaruppehåll. Så vi börjar där. Och när jag tittade i backspegeln så tyckte jag att det mesta faktiskt handlade om AHS. I olika frågor. Det var mycket AHS.
Mm.
Det har handlat om vårdinformationssystemet som ju ska gå live, som det är så populärt då. Svenglish heter den 27. Vi har den beryktade chefsläkarlönen.
Mm.
Och det senaste utspelet var ju att man inte klarar... dagens vård med de inbesparingskrav som landskapsregeringen har ställt på HS och styrelsen där då har ställt frågor till landskapsregeringen om hur det blir med det, och det kanske vi inte får svar på förrän landskapsbudgeten presenteras i månadsskiftet oktober-november. Men om vi börjar i den änden då, för det här är ju en ständigt pågående fråga. HS då brukar man ju säga lite slentrianmässigt för ungefär en tredjedel av landskapets budget.
Mm.
Jag tror att det är till och med lite mer faktiskt. Men i runda slängar en tredjedel. Man har ett inbesparingskrav på 1,8 miljoner som man då inte ser sig riktigt förmögna att klara av. Man har ju gjort om det här, den heta frågan om sekreterartjänsterna som ju kommer att få sin slutliga upplösning här under hösten när då den nya organisationen ska sättas där.
Mm.
Men det är ju en... Vård är ju alltid svårt när det handlar om att tiderna är svåra, eftersom det är en sån där väldigt känslig fråga, och inte minst för politiker att vara de som skär ner i vården. Det är ju inte någonting som man direkt vinner röster på.
Nej, inte direkt, absolut. Men samtidigt så måste man nog vara ärlig och säga också att en nedskärning behöver inte betyda att man får en sämre service. Helt ärligt. I synnerhet om man sätter liksom i proportion hur mycket stor budgeten för OHS är liksom, och inbesparingskraven. Jag är lite förvånad att styrelsen går tillbaka med och säger sådär. Jag tycker man köper det där narrativet lite för lätt, liksom att det här är vård, det går inte att skära i. Men plötsligt har man råd att betala 15 000 till en chefsläkare, och man har råd att betala resor och boende. Lite titta, jo, det är inte det som skälper hela lassen, men det finns sådana här, om man har sån bristande respekt för pengar egentligen då, som man uppenbarligen har, så då finns det nog flera ställen att titta på faktiskt. Jag är lite tuff nu, men jag blir lite trött på, för det finns något mantra, inte bara inom OHS utan inom sjukvård, inom socialvård och liknande, att det här är det kostar. Men det är ju inte sant, det är ju inte sanningen hela tiden, utan det sanningen är att det går alltid att effektivisera. Men det kostar så här om vi gör exakt som vi gör idag. Och här måste man utmana. Och jag tycker inte mig har sett den utmaningen från styrelsen, från OHS.
Jag tycker att det har lagts fram sparplaner genom åren. Eller under de senaste 5, 6, 7 åren.
Mm.
Visst, absolut, pandemin kom och det var utmaningar och allt det där. Men samtidigt så ser vi att kostnaderna ökar ju väldigt mycket ändå under samma period.
Mm.
Så det känns ju inte som att alltså den stora planen var ju just att kostnaden inte skulle få öka mer än 1%.
Mm.
Det har de ju gjort.
Mm.
Någonstans så känns det som att måste man inte ta större tag någon gång? Exakt. Alltså bygga om organisationen kanske. Vi vet att det är ganska läkarstyrt inom OHS.
Chefstätt.
Ja, chefstätt och starka avdelningsläkare, avdelningschefer i läkare och så vidare. Måste man utmana den här kulturen som finns inom OHS, inom sjukvården?
Ja, men definitivt. Och jag tror faktiskt att man behöver ha en annan kompetens in som utmanar där också. För vi pratar inte vård nu, utan här pratar vi organisation egentligen. Och det är den delen som skulle behöva utmanas. Och alla är åt läkare och sjukvårdspersonal, men inte är ju deras kärnkompetens kanske organisation alla gånger heller.
Mm.
Kan man kombinera det är det väl jättebra, men det finns ju faktiskt andra delar i samhället som är väldigt duktiga på det, och då kanske man borde lyssna på det.
Så kanske att man behöver ha mer utav direktör än sjuk och hälso?
Ja, så att säga. Ja, jag skulle tippa det. Ja. Och sen handlar det ju också om i slutändan, alltså den politiska beställningen. Och där kan jag ju bli lite fundersam. Dels för att, jag menar, om man har en politisk beställning, så då är det ju det som styrelsen har att rätta sig till. Omfattar man inga styrelsen, den politiska beställningen och ägarnas direktiv, då finns det bara ett alternativ. Då måste styrelsen avgå, i min värld i alla fall.
Mm.
Att liksom det är nog halvmesyrer här hela tiden, och det bedrivs fortfarande politik, skulle jag säga, i det här fallet, gång efter annan, åt båda håll. Även om man har semiprofessionaliserat styrelsen för OHS, så upplever jag att det finns politisk agenda här, och det där tycker de nog säkert inte om att höra alls.
Men om man ser på det, just att man gjorde om styrelsen, ja. Oppositionen har ju ingen plats i styrelsen idag. Regeringspartierna har tre företrädare, och sen är det tre stycken då proffs, så att säga, som sitter där. Det där fick ju kritik från oppositionen, men vi har också sett i debatten att det har nästan blivit en hårdare debatt kring OHS, tycker jag, sen den här styrelsen gjordes om, eftersom oppositionen har ju inget ansvar för hur OHS sköts längre.
Nej.
Som man hade tidigare när man satt i styrelsen, och då var man ju oftast med på de beslut som togs. Det var ju ganska sällan det var någon opposition där. Och då är ju frågan om man gjorde rätt i att man får liksom den debatten i lagtinget snarare än i OHS. Och om det blev bättre med en semiprofessionell styrelse än en politisk, borde den vara helt professionell och så vidare?
Ja, jag tycker att i princip så tycker jag att den skulle vara helt professionell. Eventuellt så skulle den kunna ledas av det. Alltså ordförandeposten kunde innehas av den som har social- och hälsoministerposten. Då.
Mm.
Att då ska man ha en koppling där. Så har man ju på annat håll. Men jag tycker väl personligen, så kan jag väl tycka att det är bra att vi får den här debatten då kring OHS, och att den är faktiskt inför öppen ridå.
Mm.
För det är ändå trots allt väldigt mycket pengar som går till OHS, och det är som med allt annat nu, att det måste ifrågasättas. Alltså oavsett om det är skärgårdstrafik eller OHS eller liknande. Tar det ont? Ja, men vi måste ifrågasätta alla moment hela tiden. För inte har vi hur mycket pengar som helst, och det kommer, annars slutar det ju väldigt tufft innan det är färdigt.
Borde regeringen vara mer operativ inom OHS?
Nej, det tycker jag väl inte heller. Jag tycker det ska räcka med en tydlig ägarstyrning. Mm. Helt enkelt. Och är det så att styrelsen omfattar de ägardirektiv som finns, så är det väldigt enkelt i min värld. Men jag tycker som sagt att det bedrivs lite politik. Det är liksom, man vill både ha hönan och ägget här. Liksom, att man, den ena kan spela good cup och den andra bad cup, och så ska väljarna svälja det lite.
Mm.
Om jag nu ska vara lite rå och raljera.
Jag tycker att det blir intressant att se hur man löser den här frågan och vilket svar OHS-styrelse får från landskapsregeringen vad det lider. Eftersom man fick ju lite uppskov på inbesparingarna i fjol för att spara in det i år. Mm. Och nu säger man att man inte klarar att spara in det. Det är lite som när barnen får veckopengen i förväg.
Nej, men lite så. Jag har inga pengar nu. Nej. Vart tog de vägen då? Nej, och det är lätt att raljera och tracka ner på OS också. Men vi kan ju vända på steken också och säga, är den politiska styrningen och den politiska beställningen tillräckligt klar och tydlig gentemot OS och styrelsen också, så man vet vilken politik eller vilken typ av organisation man ska ha. För det är ju så också att inte går det bara att säga att du ska skära ner, men du ska fortsättningsvis ge samma sak, samma service, samma nivå. Så är det ju inte. Sen, Sen finns det alltid pengar att hämta, jag säger inte det heller. Men det behöver ju liksom, det måste finnas en tydlighet vad beställaren vill med. Vad är det för slags sjukvård vi ska ha på Åland i framtiden? Och den liksom frågan kommer ju med kraven på inbesparingar. För det är klart att jag tycker att OHS har mer att göra redan nu, och de kan skära ner redan nu. Det måste de bara kunna, 1,8 på den här dryga, vad är det, 100 miljonerna nu då?
Mm.
Ja, det måste bara gå. Det ska inte behöva drabba den enskilda egentligen, utan det borde gå att hitta i organisationen. Men i det här så behöver ju nog det långsiktiga, vad vill och den åländska politiken med sjukvården? Vad är det för sjukhus vi ska ha?
Ska vi förvänta oss längre vårdköer till exempel? Jag menar, OHS är ju en väldigt, väldigt god vård för de här pengarna. Det ska man inte sticka under stol med heller, och det är viktigt att komma ihåg. Men samtidigt så är ju vårdköerna inte speciellt långa. Vi ser, om man säger i Sverige, så finns det en stor diskussion kring vårdköerna. Borde vi förvänta oss lite mindre god service, så att säga, lite lägre servicenivå, för att man ger utrymme för de inre besparingarna?
Jag tycker inte vi är där ännu. Jag tycker inte att man har givit en chans till att titta över organisationen och titta hur kan vi förbättra vår produktivitet? Hur bygger vi organisationen på ett mer hållbart sätt, ekonomiskt hållbart sätt? Bara i det tror jag. Att utmana också kostnader, varje kostnad, så skulle du kunna komma långt. Det finns någon slags helhetsansvar här som inte mig veteligen kommer ut. Alltså man får inte liksom grepp om det. Det känns som OHS lite liksom är någonting som guppar på av sin egen. Det finns liksom ingen riktig kapten. Eftersom i synnerhet när man bara kommer med den här prislappen. Det här blev det så här nu. Nu blev det så här.
Borde landskapsregeringen tillsätta någon form av kommission eller ta in konsulter som utreder hur en annan organisation skulle se ut, som då blir lite mer oberoende än om man gör det själv?
Jag tror det. Jag tror att vi har kommit till det stadiet, så sen kanske jag är lite allergisk mot konsulter överlag på det sättet. Du vet ju hur det lätt blir. Men
har man inte med den egna expertisen, så får man väl ta in den.
Ja, men jag tror det. Och faktiskt se över hur ska vi kunna bygga den här organisationen. Är det faktiskt optimalt som det är nu? För jag tror att det finns mycket pengar att hämta. Det finns ofta det att göra i alla små glapp som finns i organisationen.
Jag tänker att det känns ju som ett ganska vältajmat läge att göra en sån sak när man dessutom pratar om ett nytt sjukhus.
Mm,
eftersom
absolut.
Man pratar ju då om att bygga det på ett annat sätt, så man får mer samarbete mellan avdelningar och närhet mellan de som borde ligga närmare varandra och så vidare. Och då borde man ju kanske göra hela arbetet på en gång, så att säga.
Nej, men så är det, och sen ska ju gudarna veta att det här kanske är en organisation som har lite liksom rent generellt, branschen som helhet är ju förändringsbenägenheten är kanske inte på topp alla gånger, utan man har andra mål med sitt yrke och sitt jobb liksom, och så ska det ju vara i alla fall. Och så är det ju som du säger, vi ska ju inte gnälla på sjukvården, för den är fantastisk rakt igenom och alla gör ett otroligt bra jobb, men som i alla organisationer finns det alltid möjligheter att hitta vägar. Men det finns någon lite liksom här, och det som gnager lite här, det är trots allt de här chefslönerna, vi kommer väl till det sen, men också det här att om inte styrelsen tycker som ägarna, ja, då finns det ju bara en sak att göra då, helt enkelt.
Ja, vi går in på chef, vi har ju varit inne på chefsläkarlönen, den nya chefsöverläkare får 15 000 och lite förmåner.
Mm.
Det där är ju den frågan i sig, men vad utlöser det där?
Ja,
som gnager lite grann i mig. För att det är ju sällan när man höjer en toppchefslön, dessutom över då den överställda sjuk- och hälsovårdsdirektören. Direktörens lön är ganska rejält över dessutom. Det handlar ju om hierarkier där också.
Mm.
På något sätt. Men sen ingår ju OHS i landskapsapparaten.
Mm.
Så hur kommer nästa löneförhandling med förvaltningschefen i landskapet att se ut, som har betydligt mindre betalt än den nya chefsöverläkaren? Lantrådet har betydligt mindre betalt. Talmannen har betydligt mindre betalt. Och satt jag på facket nästa gång sjuksköterskorna ska löneförhandla, så skulle jag nog säga att ja, den där tjänsten, den ökar ju lönen med 50% senast, så då tycker jag att vi också borde få 50% mer.
Borde det finnas pengar? Nej, men jag tror att jag tror att du har, till viss del har du helt rätt. Jag tänker som så att ibland kan en expert vara värd pengarna, det är, och jag säger inte att så inte faller här. Mm. Men sätter du i den kontext, liksom man har in besparingskrav, man säger att man inte kan lösa det, man drar, tänker man kickar en massa folk för tillfälle, man, och sådana här saker, att då gå ut och säga att man ger en lön på den här nivån, så det är ju inte ansvarsfullt skulle jag säga, för det har komplikationer. Vad är signalvärde, precis som du är inne på här, vad är signalvärde? Alltså uppenbarligen finns det ju pengar då.
Jag menar rimligtvis så, men självklart är det en specifik tjänst som kräver specifika kunskaper och erfarenheter. Men sådana finns det ju ett gäng av.
Ja.
Jag menar, som jag sa, förvaltningschefen ska ju vara en väldigt hög och liksom skicklig chef för att handskas med hela landskapsförvaltningen. Sjukvårds- och hälsovårdsdirektören, ja, naturligtvis. Men sen har du ju ett antal andra som har hög juridisk kompetens som ja, det finns ju inom olika delar av landskapets hela bukett av anställda som ju är ganska stor. Så finns det finns ju ganska många som har specialkunskaper och som liksom är tillsatta där och har individuell lönesättning dessutom.
Mm.
Och då undrar jag vad det här kommer att leda till. Speciellt mot bakgrund då att landskapsregeringen säger att vi har ett sparbehov på 25 miljoner och ska klara det till 2030. Ja.
Och det kan vara att den här personen är så pass duktig så han ser till att det blir en inbesparing på 1,8 miljoner. Jag säger inte det heller. Men då behöver man nog styra om den där lönepolitiken också. Att man får högre lön efteråt när man har bevisat vad man kan. För det är symboler i det här. Och när folk får sluta, det är inte så, liksom, det var inte så långt efter att man hade aviserat att det ska bli nedskärningar. Liksom, och folk får gå från jobben och ändå sen så går man och höjer lönerna. Och det här stör mig i den åländska politiska och offentliga förvaltningen. För vi har samma sak i kommunerna. Man höjer skatterna samtidigt som man höjer lönerna för enskilda tjänstemän. Och det är inte tjänstemännens fel. De är säkert duktiga och värd varenda cent. Men att man politiskt går i den här fällan och inte förstår att det här handlar om förtroende sist och slutligen. Och de åländska politikerna har otroligt lågt förtroende bland den åländska allmänheten. Det har vi svart på vitt.
Mm.
Och sånt här stärker inte. Det är till och med det är riktigt dumt faktiskt. För den åländska demokratins skull.
Mm.
Alltså, hur tänker du? Är jag för hård?
Nej, men jag tycker också. Jag tycker det är lite naivt att bara gå ut och säga att ja, men den här personen är värd och sen tro att det inte kommer att ha någon inverkan på någonting i framtiden. Jag tror ju, som sagt, jag är rädd för att det blir en lönekarusell utav det här.
Ja, definitivt. Och definitivt blir det svårare att försvara de nedskärningar som måste göras.
Mm. Om vi tittar lite lättsammare i backspegeln så kan vi ju säga att det har varit många prominenta besök till landskapet. Mm. Våra politiska företrädare har fått jobba en del i sommar faktiskt på semestern, för det har varit mycket besök som ska tas om hand. Och inte minst då BSPC, Östersjökonferensen, som var här under ledning då av Alfons Röblom, HI, som var president då, numera avgången.
Mm.
Vad betyder det för Åland med de här besöken? Är det bara att de kommer hit för de tycker det är trevligt och sen är det tillbaks till vardagen, eller har det någon långsiktig betydelse att det kommer hit ambassadörer och regeringsföreträdare och parlamentariker?
Nej, men det är klart att det har betydelse. Jag tror att, alltså, man ska inte överdriva det här heller, men samtidigt ska man komma ihåg att alla direkta kontakter som våra åländska politiker kan skapa oberoende av parti och liknande, så är ju otroligt viktigt för att Åland ska få sin röst hörd. Hörs man inte, har man inte kontakter, syns man inte, så då är man ingenting. Vi kan inte sitta här och gnälla och tro att alla ska se oss, hur underbart och bra jobb vi än gör. Så behöver vi ju brett och ha kontakten. Och jag tror att som autonomi så är det ju otroligt viktigt för Åland att ha de här delarna. Och i synnerhet västerut och österut. Sen tänker jag ju Östersjösamarbete är jättefint på det sättet och liknande. Men det är ju trots allt bra kontakter i alla politiska nivåer både i Stockholm och Helsingfors är otroligt viktigt för Åland.
Sen är... jag utelämnar ju kanske det viktigaste, Nordiska rådet.
Nordiska rådet, exakt.
Som ju, ja, när vi sitter och pratar just nu faktiskt har möte här med samarbetsministrarna. Så vi vet ju inte riktigt vad det minnar ut i. Nu kunde ju inte utrikesministern, den finska utrikesministern, komma hit.
Nej.
Det hände ju saker. Jag antar att det har med Polen att göra.
Kan vara, ja.
Men där har ju också, i och med att Finland och Åland har delat ledarskapet för Finlands och Ålands år inom, som ordförande i Nordiska rådet, så har ju Åland fått en stor synlighet där.
Ja, men så är det. Och jag tänker just det är också jättebra att man kan dela liksom och hjälpas åt, och Åland lyfts upp den vägen. Men jag tycker också att det är värt att poängtera lite det som Peter Wiklöf, Ålandsbankens vd, sa vid näringslivsdagen, att kanske det här... Vi pratar om att självstyrelsen är utmanad hela tiden, och det är den. Det är liksom inget snack om saken. Men å andra sidan, alla dessa besök och behovet liksom att visa sig på Åland och visa att Åland är en del av Sverige och Finlands behörighet, liksom, eller behörighet, man ska säga, intresseområde. Att vi har Alexander Stubb här nu varje år, varje sommar, är otroligt viktigt.
Varje månad.
Varje månad till och med. Jag måste börja tänka. Nej, men det är otroligt viktigt, och det stärker ju självstyrelsens roll också. Alltså självstyrelsen blir starkare av de här besöken. Man tas på allvar, man blir pålyssnad liksom. Nu gäller det bara att smida nu då för de åländska politikerna. Och jag tycker de har ju skött det bra hittills, och de har varit bra på att ta hand om de här besöken, och jag är övertygad om att den information de har givit de besökarna också är ytterst relevant och kan visa var åländska samhället står just nu. Så nej, en stor eloge till det.
Ja, Vita huset ena dagen och lagtinget nästa för presidenten.
Jo, den var lite intressant. Ett vitt hus mot ett annat, va?
Ja. Hörru, jag tänkte vi skulle gå vidare till lite mer current events. I lagtinget så har man på nytt diskuterat kommuner, och nu i form av kriskommunlagen. Den heter ju inte så, men vi kallar den ju så eftersom det är det där. alltså hur man ska hantera kommuner som är på ekonomiskt obestånd och inte längre kan garantera lagstadgad service till sina invånare. Här blev det ju debatt så där som det brukar vara. De brukar ju vara som ystra kalvar på grönbete när de släpps ut efter semestern, våra lagtingsledamöter, och så blev det väl lite grann. Obunden samling anklagade ju landskapsregeringen för att lägga fram det lagförslaget för att lite bakvägen kunna genomföra kommunreformen. Och sen så fick ju centern en del slängar och sleven då, att man hade ändrat sig i kommunfrågan och så vidare, vilket de slog tillbaks mot och menade att de snarare garanten mot att det skulle vara någon sorts bakvägslösning.
Ja, och det är, det är väl ingenting som har ändrat egentligen i deras syn på saken heller, om vi går tillbaka.
Nej, inte egentligen. Men om vi börjar med lagen. Är det nödvändigt med en kriskommunlag?
Oj, det blev ju på kontot tyckande, ska jag säga.
Självklart.
Självklart. Nej, men...
Vi vet ju för det första att det finns... Det betalas ut stöd till kommuner, eller möjligen lån. Nu är jag inte helt...
Nej, det är stöd också,
ja. Men det finns inte riktigt stöd i lagen för att göra det. Och det ska ju den här lagen fixa till så att man faktiskt kan rädda.
Ja, men det är ju det handlar om. Rent teknikalitet är ganska långt för att du ska, som du säger, rädda kommunerna, och du ska ha en möjlighet att inte invånarna ska bli lidande ifall kommunen blir på obestånd. Och det är det ju faktiskt så i en rad åländska kommuner som lever direkt från hand till mun, och de har inte någonting i handen eller bitvis. Så utan det är ju bara att titta på till exempel Umpaland som begär pengar hela tiden mer eller mindre från landskapet. Och då är det ju ett sätt att säkra för den enskilde, kan jag se det som. Det här, att kalla det att det här skulle vara ett sätt att få... Att det här skulle vara liksom att det skulle vara någon kommunsammanslagning. Det
finns ju en bortre ända i den här lagen där då en kommun som är på obestånd och inte liksom tycks kunna räddas. Alltså inte kunna återställa en ekonomisk soliditet och en balans, så ska man då kunna bestämma att den kommunen ska gå ihop med en annan.
Ja, och då är ju frågan, vad är alternativet annars då, om man inte har en... Ja, då blir det ju att den måste belånas, den kommunen då. Och sen som nu då ändå så träder ju kommunen eller landskap in och ger pengar. Så, men det är klart, alltså, det är, rent teoretiskt så skulle ju då kunna, vad heter det, landskap bara påföra en massa uppgifter och sen så har de inga pengar till det och sen så, ja, då slår man ihop kommunerna rent teoretiskt. Men jag tror att man måste ju komma ihåg att de åländska kommunerna till mångt och mycket vill ha ett utökat samarbete redan nu. Och man har, och där kan jag väl tycka att jag saknar fortfarande, nu kom det ju liksom ett incitament här, jag tänker med den här gemensamma byggnadsnämnden, skulle man få 80 000 euro här nu då för att kika på hur man kunde slå ihop kommunernas byggnadsnämnder. Men det är mera sånt skulle jag vilja säga i det här, för jag tror att de åländska kommunerna kunde närma sig betydligt mera än vad man kanske tror i lagtinget om man bara gav dem möjligheter och liten morot också.
Mm.
För då finns behovet och förståelsen att saker och ting måste ändras.
Mm. Om man ser till debatten då, så menade ju motståndarna att orsaken till många kommuners kris, ekonomiska kris eller ekonomiska trångmål, är att de har ålagt mer och mer lagstadgad verksamhet, en mer reglerad lagstadgad verksamhet, medan ersättningen för den inte har gått ut. Och om jag förstod rapporteringen rätt så menade ju obunden samling att ja, men då får ju landskapet betala då. Och då fick man väl inte riktigt frågan om hur landskapet skulle hitta pengarna till det, med tanke på det vi nyss pratade om, inbesparingskraven som finns även i landskapet.
Nej, men jag köper det resonemanget helt och hållet. Egentligen är det ju så, om landskapet påför nya uppgifter ska det också finnas en finansiering på det, och det gör det ju inte. Utan kommunerna har fått allt mera pålagor. Inte bara av landskap, utan det finns ju liksom grundläggande direktiv i botten många gånger. Däremot så tror jag nog att, och jag är övertygad och jag vet att det finns lagstiftning som landskapet skulle kunna ändra på utan att det skulle bli till nackdel för oss som brukare. Och som skulle göra att man får en mindre kostnad ute i kommunerna. Och man gav ju till och med exempel på det här för några år sedan, jag tror det var 2021, så om jag kommer ihåg rätt, så fanns det en grupp kommunalpolitiker som listade en hel drös med åtgärder som skulle kunna göras för att minska den här regelbördan och kostnaderna för kommunerna. Men där har det inte gjorts någonting, inte mig veteligen, i någon större omfattning. Så nog finns det att göra och trots allt. Och sen så behöver man väl kanske fundera också, så obunden samling har helt rätt i det, att det är den här lagstiftningen som driver på kostnaderna till stora delar. Och det finns ju också tyvärr en sjuka hos våra politiker att allt ska vara precis likadant som österut när det kommer till kommunal service. Och det kan man ju säga att då har vi ju mist hela funktionen med vår självstyrelse. Och alla gånger kanske det är mera, inte liksom bättre för oss brukare, utan det kanske är mera en olika säkerhetsarrangemang som man bygger upp för att man är rädd att det ska gå fel någon gång. Och därför är det lättare att ta en redan befintlig lösning. Så att, men det finns ju inga pengar sen från landskapet. Det är ju det
svåra kan jag tycka med den här frågan är ju just att man säger att ja, man lägger på saker på kommunerna och så betalar man inte för det. Och det låter ju lite grann som om man bara struntade och lägga på kommunen, men samtidigt så kommer ju då liksom att inte ålänningarna till del det som man får i öster och väster om oss. Även om vi skulle kunna göra det på ett eget sätt. Alltså det är ju inte bara av ondo allting nytt som kommer. Men
nej.
Låter ibland så som att det är helt onödiga saker som kommer. Det är säkert sådana också. Men det är ju liksom, tiden gör ju alltid att saker utvecklas och det kommer nya råd och rön och så vidare som gör det. Sen, som vi pratade om lite grann tidigare idag, du och jag, om den demografiska utvecklingen, den har ju landskapet inte så mycket att rå på.
Som det är. Ja, eller de har nog mycket att göra.
Alltså, ja, mycket att göra, men det är svårt att rå på den.
De kan inte göra någonting åt den just nu, utan det är över tid. Då. Men jag tycker väl det är samma sak här, att jag, lite som med OHS, att det känns inte som man har gjort läxan hela vägen. Alltså. För ja, vissa direktiv kommer, viss lagstiftning måste komma. Det krävs av dagens samhälle, av dagens kommuninvånare, att det ska finnas vissa funktioner. Men samtidigt finns det områden där vi inte behöver vara så förbenat byråkratiska och linda in det och göra det svårt för våra kommuner och i slutändan hos kommuninvånare. Så, och där tycker jag man inte har gjort läxan. Och jag förstår faktiskt inte riktigt varför man inte. Det är klart att det finns brister i resursering vad det gäller ny lagstiftning och se över lagstiftning. Men det är som man inte riktigt, man riktigt tar inte tag i den här frågan. Och medan så dör ju kommunerna sotdöden. Och det är klart att jag tror att det frågar du de flesta på Åland, så är det ju så att man tycker att antalet kommuner är för många.
Mm.
Sen vilka som ska slås ihop och när, det är en annan sak. Men de är för många. Och det här vet ju kommunerna själva om också. Men man ska komma ihåg också att de har ju fullt sjå hela dagarna att liksom få verksamheten att fungera. Att liksom backa upp och ta ett större perspektiv och försöka. Då behövs det komma lite input. Det måste ges utrymme för det. Så kanske man hittar nya vägar. Jag vet inte om det hänger med hur jag tänker.
Däremot så är jag ju rädd att den här kommunfrågan aldrig kommer att hitta någon egentlig lösning. Möjligen så kan det väl bli så på sikt då att man plockar bort fler och fler delar ur kommunernas verksamhet tills det bara är tomma skal, och då kanske man inser att det här spelar ingen roll.
Jag tror att det kanske är den rimliga vägen att gå.
Det kanske till och med är den bästa vägen.
Jag tror det också, för då kan du få ett underifrån perspektiv, alltså du kan få en underifrån rörelse här, för att jag menar att landskapet kommer och säger gör så här, det fungerar inte. Inte i den åländska myllan, utan här måste kommunerna själva få hitta vägar, och där jag vet att de hittar vägar, och jag vet det finns hur mycket förslag som helst. Att våga leta där och ge en liten uppmuntrande slant, ge resurser så att de kan ta de här stegen. Det är väl det vi ska göra istället.
Vi vänder blickarna utåt. Mot världen och kanske mest specifikt USA, för där har det ju hänt mycket. Jag tänkte vi börjar med det tragiska som hände nu i veckan då.
Mm.
Under onsdagskvällen när den konservativa debattören och Trump närstående Charlie Kirk sköts till döds vid ett offentligt möte i Utah. Man kan ju ha väldigt mycket åsikter om Charlie Kirk och hans åsikter. onekligen.
Mm.
Men det är, alltså det här politiska våldsspiralen som pågår i USA just nu, den är ju fruktansvärd.
Den är fruktansvärd. Jag tycker man ser ju liksom tendenser också här på våra breddgrader. Jag tänker bara på minister Bolin som blev attackerad när han skulle gå hem en kväll i Stockholm, att det finns väldigt mycket som går åt fel håll nu, och det blir mycket radikalisering som är för dörren. Mm. Och det ingen av oss vinner på det.
Nej.
Ingen vinner på, och det är ju hemskt också. Jag tänker just med i Utah här med Charlie Kirk också, han var ju som sagt där för att möta debatten, för att ha det demokratiska samtalet. Det var ju så han ville ha det. Nu i alla fall.
Jo, men det har ju varit hans grej att åka ut just på colleges och universitet och möta meningsmotståndare. Han har ju verkligen bjudit in till debatt. Som sagt, så jag håller ju inte med honom i så mycket åsiktsmässigt, men jag högaktar ju att han för det politiska samtalet på det sättet. Till skillnad från till exempel då hans partikollegor som jag menar, Trump har väl inte svarat rakt på knappt någon fråga sedan han blev president. Mm. Blir han pressad så går han till attack eller går därifrån.
Mm.
Och ännu värre är hans pressmänniskor. Men Charlie Kirk mötte ju och ville möta med argument. Mm. Sen kan man ha åsikter om argumenten, absolut. Men
det är ju demokrati.
Att man inte kan ha ett offentligt möte där man faktiskt bjuder in meningsmotståndare utan att man måste liksom plikta med sitt liv. Det är ju otroligt fruktansvärt.
Nej men det är hemskt. Tyvärr så börjar det komma till en bristningsgräns i många delar av vårt samhälle. Kanske inte här i Europa ännu. Men i USA är det ju definitivt där. Man är nästa steg.
Mm. Och där måste man ju säga att det är ju otroligt trist att se hur president Donald Trump då använder det här till att hetsa upp stämningen ännu mer. Han lägger helt och hållet skulden på det han kallar för hatretorik från vänstern och räknar upp ett antal dåd som har utförts, men glömmer ju helt bort de dåd som då har riktats mot
andra hållet, ja.
Demokrater. Då har jag haft talmän i delstatsparlament och senatorer i delstatsparlament som både mördas och utsätts för mordförsök och bombdåd och så vidare. Och som någon debattör jag såg i det ständiga bruset som visade på uttalanden från Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama och Joe Biden, där alla fördömde våldet och sa att vi måste få till ett politiskt samtal där vi inte tar till våld. I kontrast då till Donald Trumps ilska och attack. Och att man inte har en president som tonar ner, som försöker lugna ner sitt land.
Ja, det är ju den främsta liksom uppgiften egentligen, att försöka hålla ihop ett land och få hålla ner retorik, kan jag tänka. Jag tänker på Alexander Stubb som alltid brukar säga lugna puckar. Och jag tror den gode Trump ska behöva ha lite lugna puckar. För vad vinner man på att odla på det här?
Nej, och ser vi, det där är ju i mångt och mycket en intern affär för USA naturligtvis. Men det påverkar ju också världen och det påverkar oss i förlängningen, eftersom nu tar det bort strålkastarljus och intresse från Ukraina-konflikten, från Gaza-situationen och många andra tullarna och allt det här som har liksom blossat under sommaren också. Och när vi ser då, som vi var inne lite snabbt på tidigare, att ryska drönare flyger in över Polen, så NATO-styrkor går upp för att skjuta ner dem. Polen åberopar det fjärde paragrafen i NATO-avtalet för att sammankalla ett samråd med NATO-länderna. Snubblande nära det femte då, när man begär...
Var en siffra till?
Ja, men begär då aktivt stöd. Och det här är då bara ett par tre veckor efter att Trump och Putin möttes i Alaska för att prata om fred i Ukraina. Och sen dess så känns det som Ryssland på alla sätt har trissat upp konflikten.
Det har de definitivt gjort.
Och det känns, världen känns inte jättebra just nu.
Nej, vi har kommit, sådär har vi sagt ganska länge, att den känns inte bra. Jag tror att lite kanske man måste backa också och tänka att vi vet så mycket mer än vad vi gjorde för 15-20 år sedan. Alltså absolut. Vi får mycket mer information. Och till alla delar kanske det inte är sådär jättebra. Jag tänker bara när du och jag var barn så levde vi nog en betydligt bistrare tid. Om vi tänker med kalla krig och Sovjet och den fara som faktiskt de facto var där. Och många av Europas människor var förtryckta under socialismens bojor i alla Sovjet. Och det där, men det är så lätt att glömma.
Men allting mer låst då? Och mer på något sätt, det var lättare att beräkna vad som skulle ske.
De goda var goda och de onda var onda.
Ja, men lite så. Ja. Men nu är det ju liksom, USA stödjer Ukraina ena dagen och skäller ut Ukraina nästa. Man träffar Putin ena dagen och säger here we go nästa. Det är liksom... Ja. Det är så svårt att begripa vad som ska hända. Och, ryssarna pratar om att de kanske vill träffa Zelensky ena dagen, för att nästa så hotar Medvedev Finland.
Ja.
Och att den här gången ska ingen ta på sig mjuka vantar eller vad det nu var som uttalades. Så det är liksom, det känns osäkert.
Det gör det, och samtidigt så får ju inte vi, alltså där har vi väl alla en jättestor uppgift egentligen, när vi tänker liksom den beredskapen, att vi får inte dras med i det här, för det är också mycket dimridåer och hot som läggs ut. Och får vi med i dem, så då händer ju mer av de här Kirk-morde liknande incidenter kommer hända mera, om vi blir mer oroliga och alla ska börja ta här saken i egna händer och styr upp och det ena med det andra, och att lite lugna puckar, hålla tillbaka och inte, för det finns ju bara en som tjänar på allt det här egentligen, och han sitter i Moskva. Samtidigt då så man får tycka vad man vill om Trump, men samtidigt när det hettade till i Polen så var han väldigt tydlig.
Var han det?
Ja.
Here we go.
Jag tänkte på hans närmaste rådgivare där som gick ut och sa att de inte en tum kommer vi släppa efter.
Nej. Nej, men det, sen ser man också, alltså det jag kan tycka är att det har ju förändrats i hur stater och statsöverhuvuden behandlar internationell rätt. Den har ju nästan fallerat helt och hållet. Men nu såg du Israels attack mot Hamas i Doha, va?
Jo, Qatar.
Ja, i Qatar. Är ju nog för att stater har utfört mord i lundom tidigare på annans mark. Men det här var ju liksom någonting väldigt annorlunda när man utför den typen av attack som Israel gjorde. Och det där är ju någonting som andra stater kan ta efter och säga, ja, men Israel gjorde ju så.
Mm.
Och det liksom, man flyttar ju gränserna på något sätt med de här konflikterna, med de här utspelen inom konflikterna. Och det är väl det jag tycker blir så farligt på något sätt. Mm. Under kalla kriget, som sagt, så var det ju mer låst. Och folk visste ungefär vart de hade motståndaren.
Ja, men konflikterna har blivit mer globala också. Det är ju så, eftersom vi lever i en annan typ av värld. Jesus, nu blev jag nästan negativ. Nej, men det är... Nej, jag börjar bli som dig här snart innan det är färdigt. Nej, men skämt åsido. Jag tror att... Alltså jag tror faktiskt att det var... Eller jag är övertygad om att det hände mycket mer saker, liknande saker tidigare också. Men allt är så transparent nu. Allt är framför öppen i rå. Alltså då händer det ju saker. Tänk bara München, OS och det, allt som hände där med israelerna som blev mördade. Och Kuba-kriser och liknande. Så nog har det ju hänt tidigare. Men jag tror att vi är nog ganska upptagna av oss själva och vår tid också. Men jag tror lite, liksom håll tillbaka. Alltså, och Merch sa ju det här tidigare i somras också. Just med hur behovet, att hur vi ser på oss själva. För vi ser oss lite som offer hela tiden, om Ryssland är så stort och någonting kan hända. Och USA, de bestämmer allt och vi kan inte göra någonting. Men han sa att om du agerar som en, ja, nu blir det översätter från tyska, så blir det, nu blir det kanske inte politiskt korrekt, men då blir det på svenska, blir det, agerar du som en dvärg, kommer du också att uppfattas som en dvärg. Mm. Liksom i ditt agerande, att du inte vågar ta i och inte är redhågsen och inte står upp för vad vi är, så då kommer bli tagen för det också. Och jag tror det ligger mycket i det, i synnerhet för Europas del. Vi har enorma resurser. Inte behöver vi vara i händerna på någon annan. Det är bara vi själva som har försatt oss i den situationen. Kanske ska reta på ryggen lite. Och
kanske ska börja agera mer så där som CIA beskrev Carl Bildt då.
Mm.
En liten hund med en stor hundsattityd.
Ja, men jag tror att vi kan vara både stor hund och ha en stor hunds attityd, om jag ska vara ärlig. För det är nog lite så också att Europas röst behövs också. För det är ju vi som ska stå upp för de här, vad heter det, västliga världarna nu egentligen.
Det får man väl ändå säga att Europa har varit aktiva i sommar.
Absolut.
Det som Macron och Stormer kallade ihop till de villigas koalition, där ju också Alexander Stubb har varit en väsentlig del i det, inte minst i att få med Trump på tåget, eftersom de verkar ju ha funnit varandra alldeles väldigt där på golfbanan.
Mm. Det verkar vara bromance.
Ja. Så, ja, lite hopp kanske det finns ändå då.
Ja, men om vi överger det, vad har vi kvar då annars? Ja. Eller
vi avrundar väl där, tycker jag.
Ja, vi gör det.
Det här var Ålands Tidningens ledarpodd, avsnitt 202, det första för säsongen. Vi är som sagt tillbaka redan nästa lördag med en ny podd. Och då förhoppningsvis med en intervju också.
Ja, det ska vi hoppas.
Tills dess får ni ha en riktigt, riktigt trevlig helg och en arbetsam vecka, så hörs vi igen på lördag. På återhörande då. Tack för att ni har lyssnat.
Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.